Nu ska vi visa det tredje och sista avsnittet i vår serie Kungar utan krona. I kommunismens spår följer nu på många håll i Europa drömmar om nationalism. Exilkungar och kronprinsar gör sig beredda att återvända till den tron som de en gång tvingats lämna. I London sitter en av dessa kungar utan krona, kronprins Alexander av Serbien.
I London bor en kronprins af det foranværende Jugoslavien. Han er født i eksil og har levet hele sit liv uden noget større håb om nogensinde at vende tilbage til det land, som hans far, kong Peter, forlod, da han flygtede for Hitlers tropper. Men da Berlinmuren faldt, skete der noget i tronarvingens liv. Kronprins Alexander, som han hedder, opgav sit borgerlige job som forsikringsmand og siden kæmpede for at genvinde sine privilegier og skabe sig en plads som samlingspunkt i det borgerkrigshærgede land.
London, en gång huvudstad i ett stort imperium. Idag tillhåll för en rad flyktingar i lyxklass. Kungar och envåldshärskare som historien har glömt eller puttat åt sidan. Om väggarna på detta hotell kunde tala. Presidenten, emirer, shejker, kungar, grevar, baroner. Alla har valt den här adressen, Claridge's Hotel i London. Ett bra ställe att möta en före detta kronprins på i ett före detta Jugoslavien. Svit 212. Luxuösa omgivningar som han första gången mötte för 47 år sedan. Under helt andra omständigheter. Kronprins Alexanders far, kung Peter, var kung i 3 veckor. Sen fick han fly från Hitlers trupper till London och landsflykt.
This is the room I was born in on the 17th of July 1945. It's changed a lot since then. They've decorated it and I do hope they've changed the mattress, but it's quite historical that I was born in a hotel and this room was turned into Yugoslav territory, which is quite significant.
Ja, den här hotellsviten förvandlades alltså vid kronprinsens födelse till jugoslaviskt land för att säkra tronföljden. Men kung Peter fick aldrig mer se sitt land. När kriget tog slut satt marskalk Tito vid makten. Kungens son Alexander hade ställt in sig på ett borgerligt liv i USA som affärsman. Men så tog då historien på nytt en oväntad vändning.
I never really thought that communism would collapse, and the way we've seen since the Berlin Wall, it was unbelievable. Of course, I was always proud of my heritage, my name, but I got on with life to sustain my family, and I never lived in sort of Disneyland or fairy tale land of castles and slippers and so on.
A £5 book token or something.
Kronprins Alexander har 3 pojkar i ett tidigare äktenskap. Med kung Konstantin som bästman gifte han om sig 1985 med en så kallad vanlig kvinna, Catherine Battis. Hon blev prinsessa och är nu mor till 3 unga prinsar och delar ambitionen om ett nytt liv med sin man, den före detta försäkringstjänstemannen från Chicago.
All of a sudden my life changed with what happened out here in my country, the disaster, the civil war.
Berlinmurens fall och sedan inbördeskriget i Jugoslavien har satt igång nationella känslor på gott men mest på ont. Mitt under etniska rensningar och krigskaos så gör en medelålders kronprins ett försök till en kunglig comeback i ett land som aldrig varit hans. Redan på gränsen mellan Rumänien och det forna Jugoslavien står serbiska nationalister. De hälsar den förlorade kungasonen välkommen hem. Och så snabbt iväg till Belgrad. Rivstart med nervösa livvakter i bilarna. I Belgrad kastar sig andra nyfikna över Alexander, kanske som en liten möjlighet till försoning i inbördeskriget. Alexanders far levde en stor del av sitt olyckliga liv på hotellrum runt om i världen. Nu har sonen flyttat in på ett hotell i Belgrad. Med kungligt sinne för regi lägger Alexander och hans stab beslag på en hel våning. De beväpnade rådgivarna ordnar möte med ledande serber som sen ska bana väg för folkligt stöd. Resten av hotellet står tomt och direktören är nöjd över att ha en kronprins här med följe. De får rabatt så länge det följer kunder med på köpet.
Give me just some housekeeping later on. And
we speculate to have as many newsmen as possible, as many dignitaries as possible. Basically, we are looking for business at this point, for the simple reason that it's hard to get here.
You were born in a hotel in Yugoslav territory in London. Is that a certain irony of history that you are sitting now in a hotel in Belgrade, or how do you see it?
Well, I never had it really put to me like that. You're absolutely right. Here I am in a hotel. Nearly 47 years later, very close to my 47th birthday, sitting in a hotel in my capital, and this could be the stepping stone to really going home, but really there's much work to be done.
En del av jobbet består i utspisning av inflytelserika politiker, mat och monarkipropaganda i lagom doser. Här är nationalistledaren Draskovic.
Demokratiska principer.
Do you see any chance that monarchy will come back?
Absolutely. I'm very sure this year would be the year of re-establishing of parliamentarian constitutional monarchy in Serbia. That's Serbian tradition, that's the wish of majority of Serbian people, and I hope since the end of this year Serbia will join a family of six members of monarchies in the West European community.
What I'm trying to do is reclaim democracy, and it really does feel strange because you're coming in here and you go along the streets and there's not much activity. It is stifled. It's so tragic to see this, and yet one would hope for something better. But it's sheer suicide at this time. And then you cross your mind what's happening in Bosnia, the 350,000 people who are starving there. And then one thinks, my goodness, there must be some hope, because in the cellars of Bosnia and in the basements, there are people of the three religions, you know, Muslims, Roman Catholics, and Orthodox, who are sharing the last crumbs of bread, and they're talking to each other, children are playing with each other, while the madmen, the maniacs, are shooting each other on top. This is horrible to think that one's got these thoughts in one's mind all the time. What a waste of humanity.
Alexander får stöd på de mest oväntade håll. Här är det nattligt besök hos studenter som har ockuperat sitt universitet. Och nu kommer det där ögonblicket när Alexander måste visa sitt allra största handikapp. Han kan inte tala språket, sitt hemlandsspråk.
Sutra jag idem mot cirkvo. I
after the church.
Posle službe. Ja imam govor i ja mislim naša svetosti patrijarha Pavle ima govor
blagosiljački
skup.
And then we're going to go to...
Som tur är för kronprinsen så finns det en och annan student som ställer hövliga frågor på engelska.
I want to ask you just one question. When are you going to come back here for good and to stay with your people? Thank you.
I intend to stay now, but I may find it necessary to go, for example, back to Washington or London, where the European Community has its presidency from the 1st of July. So it is my intention to stay and to travel around and to get to know our problems better and also to improve my language.
You don't actually master the language completely.
Well, the language is important. It's coming along much better, and I've picked up a lot even the last 2 days. I've had lessons. But the one thing that I'm proud of is my democratic values. And as you remember, when we were in the university, I did a little joke, maybe a little nasty joke, saying that the dictator Tito, he didn't master the language. But as we all know, he never mastered democracy. You learn every day something new. You find that the youth are far more tuned in and want to discover their history, what's good of it. Of course, there's some bad moments in history too, but they know that the monarchy is above politics. They're fed up of being used.
En stor demonstration mot den enväldiga Milosevic-regimen i Belgrad. Kronprins Alexander tar chansen. Nu kan han framstå som demokratins ledstjärna i Serbien. Vad ingen kan se är att Alexander har en skottsäker väst under kostymen.
Yeah, that was not very comfortable. It's the latest technology, but they forgot to include air conditioning in it.
But you had to wear a bulletproof vest.
Well, I thought that it was best. I don't believe the government would try anything, but here we have some unfortunates who are still living very much in the dark Middle Ages. And I think that's the element one had to be prepared against. And I always kept forgetting to move position because I wanted to concentrate on being polite to the crowd. And I was reprimanded that you've got to move around the stage a bit. Next time I'll be more careful.
Gud, kung, fosterland, svarta nunnedräkter, allt det här finns kvar i det gamla Serbien och passar förstås bra i en demonstration för att markera en återgång i historien. En mängd frivilliga livvakter ska se till att Alexander inte går samma öde till mötes som sin farfar. Alexander den första mördades vid ett attentat i Marseille 1934.
Movements for democracy were sort of poo-hooed here because this was a sort of clean face of communism that the dictator Tito portrayed. We had more prisoners per capita than the Soviet Union at one moment, which is a total disgrace.
Frihetskämpen Josef Broz Tito blev envåldshärskaren Tito. Han höll ihop Jugoslavien i en mans ålder. Så här ser det storslagna mausoleet ut. Kontoret, eller vad man ska säga, här tog han emot delegationer från olika socialistiska broderländer. Rummet har stått orört. Målningen här skildrar folkets uppror mot förtryckarna. Den har nu förlorat en del av sin kraft. Förr kom det sådär 3000 besökare om dagen hit till mausoleet. Nu ett dussin på sin höjd.
I have many friends who are members of the Communist Party, which I value tremendously, and who have understood what is required, that actually you got to work for the people and not against the people.
Men grindarna är stängda. Grindarna till kungafamiljens gamla palats. Soldaterna som vaktar är inte beredda att släppa in några främlingar.
Tak, sjedan jedna ekipa je došla a snima, pošalje dozgo patrolu ovu da privede iz policije.
The palace that you saw is my property. It does not belong to the state. But this brings up the whole question, of course, of private property and confiscated property since the communist regime took over at the end of the Second World War. That whole affair has to be resolved very seriously. And we're very much stuck still ideologically in the past, believe it or not.
En bankettsal på ett stort hotell i Belgrad. Alexander har kallat samman några rådgivare. De ska hjälpa honom att stiga fram ur det förgångna och ta tillbaka sina förlorade privilegier.
I've learned a great lesson in life of having had to work for my living. I never inherited anything, which is an absolute fact. And that has shown me a lot of the reality of what one has to face. And I like to use that knowledge to help my country here and my country to become a democracy encompassing all religions, nationalities that we have and try and save the day. But it's going to be a very difficult task. And royalty must be, in its true sense, very clean.
So you were born in a hotel, now you live in a hotel. How long time are you going to stay here?
Oh, it's open-ended.
Vi är i Kensington i London, en av de finare kvarteren. Antagligen så är det nog så här man kan tänka sig som kronprinsfamiljen ska bo. Det är ett litet kontor som skickar ut bilder av den kungliga familjen och annat som kan vara bra reklam för monarkin.
When we talked together in Belgrade, you said that your stay was going to be open-ended.
Yes, it was. I do remember saying that. But I don't have an infrastructure. You see, my grandparents, my great-grandfather, they had an infrastructure. I didn't have the infrastructure. You must remember, this is the first returning in 46, 47 years. All I have is the people. I was welcomed by the people, but the authorities were not too hospitable, as one might say. It's interesting to note that approximately 10 or 15 days after I left, the rubber stamp parliament passed a law restricting civil liberties. If you had a gathering, you had to register it, put a deposit. They gave extra arresting powers to the police. That was a present I got after I left. And you remember the huge crowds that came around and the warm reception in the villages and so on. Not a very nice present from one's own country.
Större tacksamhet visar veckotidningarna runt om i Europa. De följer kungligheterna på avstånd, noterar att de finns och att de har hopp och drömmar om sånt som de antagligen aldrig får uppleva på riktigt. Hemma vid bildskärmen i Kensington i London är det lite lättare att få fram en bild av den perfekta monarkin som är väldigt lik Danmark.
Anthem. Well, you've got a lovely kingdom there, which we all deeply respect, and I'm proud to be related to your beautiful royal family. And I think that Her Majesty is contributing a lot. She's dearly loved. And she is that neutral figurehead above politics, which everybody reveres, from children to the older people. And I've seen it with my own eyes, the smiles and the love that she gets, and is the reception she gets everywhere. We have a similar thing, but we have those in power who should not be in power. You see, you have those in power who should be in power.
Tvillingarna Filip och Alexander samlar på idolbilder, men pappa är nog den största idolen.
Do you believe he's going to be king one day? In
Yeah, of course. Hopefully. Yeah, and probably.
And you feel like going there too?
Yeah. And go to Belgrade and have a nice time. Help the people.
Äldste sonen Peter har lärt sig tala flytande serbiska och han imponerade under Alexanders första besök i hemlandet. Han höll tal till dem som mötte upp. Istället för fars knackiga språkkunskaper.
What do you think it means to be king?
Well, it must be a big thing. Everybody learns about you. You're on the TV all the time.
And you think that you might be king one day?
Yeah.
Why are you sure about that?
Well, I'm not completely sure about it, but I should be.
We look forward to the day when we can return and be with our people and be very happy. That's what we're really looking forward to do. As you can see, they're very active, always playing, always having a good time, which is great. And they're good students. We're very proud of them.
What are they?
They're just puppets. You can put your hand in them, like, and you can move their eyes. And that's about it. Their eyes can glow in the dark. We had them when we were smaller.
Innan kronprins Alexander satte sig i privatflygplanet för att fara hem så gick han på teatern, en specialföreställning. En uppsättning av en klassiker. Balkongkrigets uråldriga kulisser efter det att Alexander förgäves har försökt hitta en roll till sig själv utanför teatern.
Well, I left the country hoping that I would come back, and I will come back. I think there are many games to be played.
...1993, kungens jultal.
Nu är klockan 16.25 och nu ska, som vanligt på juldagen, konung Carl den 16 Gustav tala till svenskar hemma och i utlandet.
Kära svenskar, hemma och utomlands. Det är 20 år sedan min kära farfar, Gustav den 6 Adolf, gick bort. Och jag tillträdde Sveriges tron. De år som förflutit sedan dess har varit oerhört rika på upplevelser och intryck. Drottningen och jag har haft unika möjligheter att besöka olika delar av vårt land och därmed också kunnat se och lära om Sveriges mångskiftande samhälle, näringsliv och kultur. Vi har också företrätt Sverige under åtskilliga resor runt om i världen. Och syftet har varit att medverka till att stärka Sveriges kontakter i när och fjärran. Under det gångna året har bland annat Norge, Polen och Indien och östra delen av Tyskland besökts. När jag tillträdde mitt ämbete som vårt lands monark antog jag valspråket för Sverige i tiden. Med detta vill jag understryka vikten av att kungen och kungahuset följer med i tiden, står mitt i utvecklingen och att vi är beredda att aktivt bidra till en bra utveckling för vårt land. Om det finns något begrepp som dominerar utvecklingen idag så är det förändring. Förändringen är snabb, bland annat inom politik, ekonomi och teknologi. Och detta ställer stora krav på oss alla. Dagens politiska världskarta ser annorlunda ut än för bara några år sedan. Mycket av det som hänt är positivt. Berlinmurens fall blev startskottet för en genomgripande förändrings- och demokratiseringsprocess i Öst- och Centraleuropa. Beslutet att avskaffa apartheid i Sydafrika måste betecknas som ett historiskt genombrott. Och låt oss också hoppas att uppgörelsen mellan Israel och PLO leder till det resultat vi alla önskar, nämligen varaktig fred i Mellersta Östern. Säkerhetspolitiken har idag fått ett annat innehåll med nya hot i släptåg. Etniska motsättningar, gapet mellan rika och fattiga, den snabba folkökningen, miljöförstöringen, ökade flyktingrörelser. Dessa faktorer får en allt större betydelse för utvecklingen i världen. Även om mycket av detta sker på andra kontinenter påverkas Sverige starkt. Klotet är litet. Problemen vi står inför känner inga nationsgränser. I delar av världen kan således utvecklingen för närvarande målas i lite ljusare färger. Men tyvärr finns det åtskilliga exempel på motsatsen. Och jag tänker främst på de många väpnade konflikter som pågår världen över, också i vårt närområde. Media matar oss dagligen med inbördeskrigets fasor i för detta Jugoslavien. Ett ohyggligt skådespel som dessvärre är verkligt. Vi känner avsky och vanmakt. Vi frågar oss med rätta, hur kan detta få ske i hjärtat av Europa? Under senare år har det totala antalet flyktingar i världen ökat starkt. Orsaken är, som ofta i historien, politiskt förtryck, krig, inbördes konflikter. Men vi börjar också se exempel på att människor flyr. Därför att sociala eller miljömässiga förhållanden där de bor inte ger något hopp för framtiden. Det är svårt att se en lösning på alla dessa problem om vi inte ger högsta prioritet åt fattigdomen i u-länderna. Detta kräver ett aktivt ledarskap från de rika länderna och däribland Sverige. En viktig förutsättning är självfallet att u-ländernas egna regeringar visar ett genuint intresse för både fördelningsfrågor och kampen mot ineffektivitet och korruption. Fattigdomen, folkökningen och hotet mot miljön inger berättigad oro. Men jag skulle önska att dessa frågor får större utrymme i debatten än hittills. Det är viktigt med den här bakgrunden när vi diskuterar flykting- och invandrarfrågor i vårt eget land. Hit kommer tusentals människor som flytt undan krig, förföljelse och våld. Och flykten representerar nästan alltid den sista utvägen. Första advent genomförde Röda Korset en manifestation mot främlingsfientlighet i Sverige. Den följdes upp av ett stort antal torgmöten över hela landet. Syftet var bland annat att påminna om flyktingarnas ofta vidriga och skrämmande upplevelser i sina forna hemländer. I Röda Korsets upprop sades att det är en förmån att bo i ett land som faktiskt kan ta emot dessa medmänniskor. Ja, i detta uttalande instämmer verkligen drottningen och jag helhjärtat. Sveriges ekonomi uppvisar idag flera problem. Många människor känner oro inför framtiden. Detta får dock inte medföra att vi stänger våra gränser eller behandlar dem illa som sökt skydd och hjälp i vårt land. Det finns i själva verket all anledning att påminna om det bidrag till utveckling som vårt land har fått och får genom sina kontakter med omvärlden. Invandrare har i alla tider berikat vår kultur. Sveriges historia utgör en spännande väv av inhemska och utländska impulser och människor. Problemen i den svenska ekonomin har drabbat många hårt. Först och främst de arbetslösa. Att förlora sitt arbete och därmed sin lön skapar stor osäkerhet. Det viktigaste för var och en av oss är att ha en uppgift. Att känna att vi behövs. När den tryggheten rycks undan faller hela tillvaron ofta i bitar. Vi befinner oss i en ny fas i utvecklingen där landvinningarna inom tekniken lett till allt större produktivitetsvinster. Invanda begrepp ställs på huvudet när vi står på tröskeln till kunskapssamhället. På många sätt är det en fascinerande utveckling, samtidigt som den är skrämmande för många. Som vanligt, när utvecklingen går snabbt, känner vi oro inför det nya och det ovana. För att möta kraven och möjligheterna i kunskapssamhället behövs en attityd präglad av lika portioner ödmjukhet, öppenhet och realism. Arbetsmarknaden kommer inte bara att kräva mera av kunskap och kompetens, utan också vilja till anpassning och utveckling. Idag är utbildning för de flesta av oss förlagd till ungdomsåren. I det framtida samhället får vi istället se utbildningen som en återkommande aktivitet. Det är nödvändigt om vi vill hänga med i den allt snabbare förändringsprocessen. Utbildning och kultur kommer att bli allt mera bärande byggstenar i våra liv i framtiden. En fortsatt hög arbetslöshet innebär stora påfrestningar för hundratusentals enskilda medborgare, men också negativa effekter för rikets finanser. Den sedan flera år snabbt stigande statsskulden ligger nu på drygt 200 miljarder. Detta kan accepteras tillfälligt, men inte som ett permanent fenomen. Precis som ett vanligt hushåll måste statens finanser på sikt balanseras. Det allvarligaste med statsskuldens ökning är att vi för varje år vältrar över en allt större börda på våra barn. Det är det som sist och slutligen får betala en stor del av notan. Svårare att mäta är den skuld vi gradvis byggt upp på miljöområdet. Man kan likna naturen vid ett kapital på banken som representeras bland annat av en stabil atmosfär, ren luft, rent vatten, friska skogar, åkerjordar och hav. Precis som fallet är med pengar på banken är vi ju intresserade av en jämn och god avkastning från detta naturkapital. Den avkastning är allvarlig fara idag som ett resultat av överuttag, avfall och föroreningar. Exempel på detta är bland annat risken för klimatpåverkan, uttunning av ozonlagret samt förstöring av de kustnära haven. Östersjöns allt mer utsatta situation samt försurningens härjningar är illavarslande tecken i vårt närområde. Den goda viljan bakom många av de reformer som byggt vårt land går inte att ta miste på. Men realismen i kalkylerna har inte alltid varit verklig. Samtidigt ser vi att både miljöproblemen och teknologiutvecklingen innebär utmaningar där våra traditionella lösningar inte räcker till. Trots problemen är det min absoluta övertygelse att vårt land kommer att klara de omställningar som krävs. Viktigast av allt är att inte låta sig nedslås av pessimism utan att öppet möta svårigheterna och ta vara på de möjligheter som finns. Den övergripande uppgiften för oss alla består i att försöka förändra och utveckla dagens ekonomiska system mot större långsiktighet, större naturhänsyn och mot ett läge där varje människa själv kan skapa sig en meningsfull tillvaro. Men kanske måste vi temporärt slå ner på kraven och acceptera det som bjuds både i stort och smått som samhälle och enskilda individer. Det är inte min mening att vi för den skull ska ge avkall på vår integritet. Nej, tvärtom. Den kommer att stärkas om vi kan visa att vi även i tider av svårigheter kan samverka för vårt eget och landets bästa. Ett ökat samarbete behövs också på andra nivåer. Internationellt och då inte minst inom Europa. Mellan naturvetenskap och samhällsvetenskap. Mellan teknik och kultur. Kort sagt är det nödvändigt med flera horisontella kontakter. Det gamla samhället lärde oss att sätta gränser. Men i det framtida samhället kommer behovet av att bygga broar och att överskrida gränser att dominera. Så här i jultid tänker jag på mycket konkreta gränser som måste raseras. Den mellan två grannar. Det är viktigt att vi tar oss an våra nästa. Att vi knackar på hos den som är ensam eller sjuk. Och det behövs så lite, men det betyder så mycket för att vi själva ska bli bärare av julens glada budskap. Jag vill avsluta med att säga att det är min ärliga övertygelse att den ljusnande framtid trots allt är vår. I den andan vill jag och min familj önskar er alla en god fortsättning på julen och ett riktigt gott nytt år. Vi har mycket att vara tacksamma över i vårt land. Och det är en stor förmån att få bo och verka i Sverige.
Konung Karl den 16 Gustav höll sitt traditionella jultal till svenskar hemma och i utlandet. Hovet har bett oss lägga till en liten korrigering. Den statsskuld som kungen nämnde vid ett par tillfällen bör egentligen kallas budgetunderskott.
Thank you.
Sverige, vår andra nationalhymn kallad, med text av Werner von Heidenstam och musik av Wilhelm Stenhammar. Det är, eller var, ursprungligen andra satsen i en kantat, ett folk tillkommen i seklets början.
Februari 1994.
Kronprinsessan Victoria skulle vara bra att ha med i arbetet mot främlingsfientlighet. Det anser regeringen som har uppvaktat hovet för att få med kronprinsessan i en kommission mot främlingsfientlighet och rasism, mer för Ekot. Men hittills har regeringen inte fått något svar, rapporterar Willy Silberstein.
Kontakten har omgärdats av stort hemlighetsmakeri och det ansvariga statsrådet, civilminister Inger Davidsson, vill inte alls uttala sig eller på något sätt ge någon kommentar. Men enligt uppgift Ekot uppvaktade Inger Davidsson i onsdags kung Carl Gustav och drottning Silvia på slottet. Och syftet var alltså att få med kronprinsessan Victoria i en kommission som inom kort ska tillsättas för att motverka främlingsfientlighet. Tanken är att kronprinsessan Victoria ska vara någon slags beskyddare i utredningen och därmed också vara aktiv och exempelvis framträda vid presskonferenser. Kungen och drottningen gav inget besked till civilminister Inger Davidsson i onsdags utan bad att få återkomma. Regeringen hoppas att kunna tillsätta kommissionen inom ett par veckor. Samtidigt som civildepartementet är i full gång med att planera sin kommission som ska inriktas främst på ungdomar, så vill också kulturdepartementet tillsätta en annan grupp som också ska motarbeta rasism. Också från kulturdepartementet har blickar kastats mot hovet. De ansvariga har diskuterat att fråga drottning Silvia om hon vill sitta med i en kommission, erfar Ekot. Hittills har dock ingen uppvaktat hovet från kulturdepartementets sida och något beslut om att fråga har heller inte fattats.
Willy Silberstein.
Kung Gustav den femte fyller 1943 85 år.
Det blir ett av hyllningens stora ögonblick då statsministern vänder sig mot konungen och med omisskännlig värme ger uttryck för folkets tillgivenhet och vördnad inför den åldrige monarken. Statsministern tilldelade majestätet ett attribut. Han kallade honom för den folkkäre och därmed tolkade han det bredare lagrens inställning till Gustav den folkkäre. Det attributet säger allt. Statsministern överlämnade efter sitt tal en hyllningsadress till konungen. Och då fick Per Albin ett hjärtligt handslag. Nu är man inställd att få höra konungens svarstal. Vi ska här endast lyssna till hans slutord med vilka han vädjar till oss att hålla enigt samman för att bevara fred och frihet för vårt fosterland.
Man ska aldrig uppgiva hoppet att komma till ett lyckligt slut om vi blott alla håller enigt tillsammans. Och med tillhjälp av er alla är jag övertygad om att vi med ära skulle rida ut stormen. Gud give detta. Jag kommer alltid att med största tacksamhet och glädje minnas denna sommarkväll då så stor vänlighet och kärlek strömmet emot mig. Jag uppmanar alla att med ny höja ett fyrfaldigt leve för vårt älskade fosterland. Leve Sverige!